välkomna till Flammans fredagsmys.
Ja, med mig Sina Aldevani.
Och mig Anna Herdy, som är chefredaktör för Flamman. Och det här är Flammans redaktionshund, han heter Sigge. Han kommer vara med. Ja, Sina.
Vi vill ju såklart börja prata om vad som hände igår. När Anna Kinberg Batra gick ut och sa, sträckte ut en hand, eller typ hela sitt parti, till Sverigedemokraterna. Och sa att hon faktiskt skulle kunna tänka sig att samarbeta med dem för att fälla regeringen Stefan Löfven.
Och detta sa hon alltså ungefär 8 dagar efter hon hade sagt att nej, det är inte aktuellt. Mm. Vi ska inte lägga någon gemensam alliansbudget. Mm. Utan vi ska göra upp, eller vi ska lägga egna budgetar och så går vi till val som en allians 2018. Så hon vände en kovändning, ganska drastisk sådan. Var du förvånad, Sina?
Jag blev väl lite chockad faktiskt, för att just eftersom det var en sån usving som hon gjorde. Men det kanske inte är så konstigt med tanke på de så här helt usla siffrorna som Moderaterna har haft länge. Och liksom, jag hade ju faktiskt glömt bort att hon ens fanns. Jag har inte sett så många utspel från Moderaterna. Jag har inte riktigt ens funderat över deras existens på sistone. Och det här är ju verkligen ett sätt att vända på det. Men det jag också tycker var minst lika intressant i hela så här mediecirkusen igår, det är ju att det var ju Annie Lööfs jättesnabba svar. För er som missade det, så gick hon alltså ut i en presskonferens och så sa hon att hon hade fått ett nattligt sms av Anna Kinberg Batra och berättade att det här kommer du få ta ställning till imorgon, gör som du vill. Ja, och du såg ju också presskonferensen med Annie.
Mm. Nej, men jag var väldigt imponerad. Hon var så här upprörd men lugn. Och vi satt och chattade under själva presskonferensen och du bara, hon ser så glad ut.
Ja.
Och jag tror att det var liksom, hon ser, nu går hon all in. Nu, jag tror inte att det här är, det kan vi prata mer om, jag tror inte att det här är liksom alliansens död. Jag tror inte att alliansen försvinner i och med det här. Men hon ser sin chans att vara extremt statsmannamässig. Mm. Och liksom, jag skrev det och fick väldigt många reaktioner på det. Att hon brings her liksom landsfader game under den här presskonferensen. Hon pratar om hur många socialdemokratiska statsminister hennes parti har liksom vunnit över i val.
Men sa vi det? Alltså hon smällde verkligen igen dörren på Moderaterna och deras förslag.
Och hon menar att, och som också, det är så här, det här är ju helt uppenbart, varför måste det ens sägas? Man kan inte tvinga svenska folket till en regering som de inte har röstat på. Och det är det som Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill göra. Mm. Liksom, att man vill ta makten. Ja, det är en svag regering, det är ett svagt regeringsunderlag. Men nu är det ju den här sättet vi bildar regering i Sverige. Men de försöker liksom helt och hållet ändra på spelreglerna. Mm.
Och så här va, att hon också, det har ju varit väldigt mycket prat om att det här är alliansens död, rest in peace alliansen. Mm. Och så här, frågan är, vad tycker Flammans redaktion om den analysen? Tror du att det här är alliansens död? Alltså kan man verkligen ta tillbaka det som Annie Lööf gick ut och sa så starkt igår? När hon säger att jag vill inte dra in Sverige i någon politisk cirkus när vi har så mycket spänningar i omvärlden.
Nej, det är klart att hon inte kan ta tillbaka det, inte innan valet. Men jag tror liksom inte att det finns på något sätt, alltså att det inte var Jan Björklund som gav det ganska vaga men ändå nejet till Anna Kinberg Batra, tror jag är ett liksom, man vill inte lägga alldeles för mycket tyngd på. Det kan också vara att vi läser in för mycket det här. Det kan ha varit så att Jan Björklund typ är bortrest. Men liksom ändå, jag tror att i och med att det var Liberalernas gruppledare och inte Liberalernas ordförande som sa deras nej, så kan de alltid backa ifrån det där.
Ja.
Och om man får med sig liksom Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna, så är det fortfarande alliansen. Och efter ett eventuellt skitdåligt valresultat, då vet ingen vad som händer.
Nej, det är ju det man inte vet. Men vi vet att det finns ju en extremt stark falang inom Liberalerna, Birgitta Olsson Liberalerna, som de inte alls skulle gå med på att regera
med stöd
av Sverigedemokraterna, får vi hoppas. Men det är verkligen så.
Men om alternativet är det sosse-Sverige hon hatar, hur starkt är det hatet?
Ja, men precis.
Hur starkt är det? Och hur starkt är liksom hatet mot rasister? Det är det som är frågan här. Och jag läste, det var en ledarskribent i Sundsvalls tidning som jag glömt namnet på nu, som är en liberal sida, som skrev: hellre 40 år med sossestyre än ett år med rasisterna i regering.
Mm.
Och det är ju skönt att det finns sådana liberaler, och det är på många sätt där som striden nu kommer stå.
Ja.
Alltså hur stort blir trycket på Centerpartiet och Liberalerna från båda håll liksom?
Ja, men jag tycker det är intressant. Men jag tycker också att så här, tidvalet för den här U-svängen också kommer i en väldigt märklig tid. Alltså så här, jag sa ju det igår att så här, mina House of Cards-nerver verkligen pirrade till. Därför att man vill ju ofta att politiken ska vara mer spännande än vad den är. Men det är så här, dagen innan Trump tillsätts, hela världen har någon så här apokalyptisk stämning som man går runt och så här, känner av. Det är så här, nattliga sms till Annie Lööf.
Ja, men det blir ju väldigt spännande, och samtidigt så har jag sett många som liksom känner så här: nu lägger jag mig ner och dör. Och jag fattar det, för att det som är bakom det här liksom politiska spelet är ju en politik som är helt fruktansvärd.
Ja.
Eller, och jag menar...
Men kan vi prata lite om politiken? För det som är intressant är faktiskt att så här: åh nej, störta regeringen liksom. Men så här, dagen innan Anna Kinberg Batras utspel så hade faktiskt Jonas Sjöstedt gått ut och varit väldigt bestämd och sa: vi kan inte stötta den här regeringen mer om de inte ger med sig i frågan om vinster. Och att det är så här, vi kommer inte gå med på den här kompromissen ens. Och det är ganska intressant, för det han då egentligen säger är att vi kommer inte stötta den här regeringen. Och det var det som Anna Kinberg Batra också sa, fast dagen efter.
Men det blir aldrig en så stor nyhet liksom.
Nej, antagligen för att det är mer väntat från Vänsterpartiets håll. Såhär, ja, ni håller på och bråkar, men alla vet ju att när det ställs på sin spets så kommer ni inte stötta en regering som med så fascistiskt underlag. Men däremot Anna Kinberg Batra, alltså... vi har ju aldrig vetat riktigt vart vi har henne och Moderaterna, och nu visade hon tydligt.
Men man har ju ändå gissat att de skulle kunna gå åt det hållet.
Precis.
För att allting har tytt på det. Vi har fått in en fråga här från Gustav Landström: öppnar inte Moderaternas utspel för en mittenregering med Socialdemokraterna då? S, C, FP och MP.
Ja.
Jo, det gör det ju.
Såklart.
Men det jag tror som är intressant där, jag tror aldrig att Annie Lööf kommer sätta sig i en regering med Stefan Löfven. Men det är möjligt att Stefan Löfven och Socialdemokraterna kommer med ett svindåligt valresultat sätta sig i en regering där Annie Lööf är statsminister.
Mm.
Alltså som sagt, hon gjorde det väldigt tydligt själv också att så här... Centerpartiet har varit det parti som har brutit liksom långa socialdemokratiska makttider. Jag tycker att hon är enormt skicklig. Den här ledarsidan kommer hata varje reform hon lägger. Men nästan alla. För de läggs utifrån en väldigt nyliberal liksom utgångspunkt. Men det är ändå inte helt...
Men du tror att
hellre typ en sån regering än en regering ledd av Anna Kinberg Batra med stöd av SD.
Ja. Men sen
och det är ju ett svagt hopp att ha. Men.
Ja, men och det är klart att det här är en... Det här är ju liksom en hand som sträcks ut från deras håll. För att så här, stänger man ute att samarbeta med Moderaterna och i så fall Sverigedemokraterna. Alltså det finns inte så många alternativ. Det handlar ju liksom om matematik. Och man kan liksom hålla på och trixa lite hur som helst, men man måste ha ett stöd i alla fall i riksdagen för sin politik. Mm. Men jag tycker att det är så sjukt också att vi sitter här och pratar om det här för att, som att det är våra enda alternativ just nu. Alltså det är, visst, spelteorier är intressanta, men så här...
Och man kan lätt fångas upp i dem för att man har de där nerverna som bara pirrar
till. Ja, men som pirrar till. Men saken är fortfarande den att så här, Annie Lööf, ja, det var jättebra av henne igår. Och jag är så tacksam att människor är principfasta och står för de värderingarna också. Men samtidigt så här, jag längtar ju till dagarna när jag kan få bli förbannad på henne. Mm. Och hennes ekonomiska politik. Mm. För det är ju faktiskt det som i slutändan styr Sverige. Inte det här pratet om värderingar.
Nej, men och alltså... det här pratet om värderingar och om spelteori och om liksom regeringsalternativ, det alienerar, alltså det säger forskningen, det alienerar väljarna från det här. Jag tror att det snarare...
Det är att vi känner oss mer distanserade
från politiken. Ja, och mer liksom, man tar avstånd snarare från politiken i sin helhet. Mm. Och det innebär en liksom ganska skrämmande utveckling där jag tror i alla fall att vi kommer få se ett lägre valdeltagande under de kommande åren.
Det är ju skrämmande. Men jag tror att hoppet är faktiskt att... För nu har vi till exempel ett vänsterparti som är väldigt tydliga med att så här, vad media än pratar om, så drar de fortfarande tillbaka diskussionen till vinster i välfärden, skattereformer och så hela tiden till sakpolitiken. Och det tror jag är väldigt viktigt. För att då känner man sig också nära. Och då måste ju andra partier på något sätt svara på det. Förhoppningsvis. Så det är liksom, det är en dubbelhet där.
Ja, verkligen. Vad har vi klockan på? Ska vi byta ämne? Det känns ju som att vi kan återkomma till det här ämnet många gånger till.
Ja. Men ställ gärna frågor till oss också om ni undrar vad vi har för
funderingar
eller analyser. Eller bara om ni vill kommentera någonting som ni
vi
vill
ser att här att estetikprogrammet lyssnar, Sina.
Kul.
Bra.
Som jag Leo. Leo. Men tack. Men ska vi fortsätta prata om, vad ska vi prata om? Ska vi prata om Trump när vi ändå är igång?
Ja, domedagsprofetierna som blev sanna och Trump som blir president. Ikväll tror jag kommer det äga rum stora protester. Nej, imorgon, över hela världen, på lördag. Det är alltså imorgon. Protester över hela världen mot Trump. Och det är ju härligt. Man kan påminna sig om att det var ungefär 1 miljon personer som gick och demonstrerade mot George Bush den äldre också. Det gick ju bra för honom ändå. Så att jag säger inte att det är onödigt att protestera, men han kommer ju sitta där nu i 4 år i alla fall.
Ja, men alltså alla människor som protesterar i USA, det är liksom... Ja, alltså man hade ju kunnat använda dem för att mobilisera rösterna typ så här innan valet kanske. Alltså jag vet...
Jag tror att de gjorde så.
Jo, men jag vet att de gjorde det, men...
Det är inte dumt att protestera och jag tycker att alla borde, det kommer ju ske protester även i Stockholm och det är viktigt symboliskt att visa på att motståndet är, nu kom ihåg det, vi ska liksom bota politisk depression, inte skapa.
Jag sa inte att jag var politiskt deprimerad, men jag kan ju vara lite sur i alla fall så här dagen innan Trump tillsätts.
Det får man. Nej, men han kommer i alla fall tillsättas och det enda, vi skrev i Flamman i veckan, det enda man kan veta om vad Trump för politik, det är genom att titta på vilka utnämningar han har. Mm. Och fakta är att det kommer bli den rikaste kabinettet någonsin i USAs historia. Det är alltså ett gäng rikingar och rasister som kommer sitta på liksom de här olika positionerna.
Mysigt.
Och det som jag tycker känns mest aktuellt och skrämmande kanske är det här stödet till bosättarrörelsen i Israel. Mm. Som ju man inte har gjort någon slags hemlighet av överhuvudtaget. Och vad det gör med Israel-Palestina-konflikten. Jag såg ett tips är att titta på John Kerry som var utrikesminister i Obamas regering. Hans sista tal som var enormt bra politiskt i Israel-Palestina-frågan. Okay. Och liksom som pratade lite om inför det här med Trump och vad kommer hända egentligen och på vilket sätt ska den här frågan överhuvudtaget kunna gå vidare med USA som kanske finns det då utrymme för andra liksom världsledare att ta ställning mot Trump och därmed också för Palestina.
Just det. Men du som så gärna vill bota politisk depression. Alltså det är ju många, inte bara i USA men i hela världen, som är helt skräckslagna inför det här. Tror du att den skräcken verkligen är berättigad? Alltså hur mycket makt tror du egentligen han kommer ha att ändra det politiska spelet och de politiska förhållandena?
Utrikespolitiskt menar du?
Både utrikespolitiskt men också inrikespolitiskt. Mm. Alltså kommer han, har han, för att han har ju redan gått ut och sagt att han är rädd att hans, att han inte har så starkt mandat, att han inte har så mycket stöd bakom sig, vilket han inte har. Och så här, vad det innebär. Och alltså han har ju clownat runt jättemycket under den här valrörelsen. Men kommer han liksom ta med det in i Vita huset?
Det tror jag. Han kommer fortsätta liksom vara en Twitter-president. Och det är ju på alla sätt och vis nytt i det politiska liksom livet och i världen. Men jag tror å andra sidan att, precis som du säger, så är det ju ganska svajigt. Han har ju samlat ihop en kabinett från massvis med olika ställen. Och jag tror att han liksom på många sätt kommer att... han kommer vara lite försiktig, men han kommer också att... liksom känna sig för och sen köra all in. Han har ju väldigt starkt, alltså de utav hans supportrar som hörs, de hörs ju väldigt mycket. Mm. Alltså på det viset, Trump-supportrarna nu är väldigt, liksom har vind i ryggen. Och det är ju läskigt, det är ju det som är det läskiga. För att han har burits fram utav massa människor som är väldigt arga. Nu har Hugo Bergevall skrivit, han har kapital och företag med sig, pengar är makt. Och det är ju helt sant. Mm. Hans förmögenhet är inte så stor längre själv, men han har ju väldigt mycket, han kommer kunna få liksom många miljarder till sin återfallskampanj från diverse olika företag. Men sen så ska man, jag tycker också att man ska granska Trumps presidentperiod utifrån vad han också, alltså det han har sagt att han ska göra. En del av de sakerna är ju bra, så här, stora satsningar på infrastruktur, liksom massvis med olika grejer samtidigt. Och det han också sa i
men då vill han bygga en autobahn?
Nej, men han vill bygga väldigt mycket mer tåg och, eller liksom tågräls. Alltså man kan verkligen göra referenser
till
Nazi-Tyskland, men infrastruktur är ändå bra. Nej, men och sen så i primärvalet under liksom vem, när det var kampen om vem som skulle bli republikanernas presidentkandidat, så var han ju väldigt tydlig med att han inte ville göra några nedskärningar i social security och liksom sjukvårdssystemet.
Ja.
Detta var någonting som Bernie Sanders i utfrågningen av det som kommer att bli vårdministern, eller det som, jag kommer inte ihåg vad det heter, men Bernie Sanders var väldigt, i den utfrågningen av honom så räknar han upp så här jättemånga olika citat som Trump, där Trump har sagt precis det. Mm. Och nu så får man höra från Trumps medarbetare att det är det de ska göra. De ska liksom skrota Obamacare, det lilla som var kvar och så vidare. Så vi får väl, man får se också var, alltså det är det som är så nytt, att man inte har en aning om vad han ska göra.
Nej.
Mer än att han är väldigt duktig på att twittra olika saker, skapa konflikter med typ stora delar av amerikansk säkerhetstjänst.
Ja, och det är det man önskar, att så här, det är lätt att så här peka finger åt amerikanska politiker och Trump, att så här, de är nyckfulla och läskiga och men så här, kan inte våra politiker, Anna Kinberg Batra, bara så här, ta åt sig lite av det, att så här, det skapar ju verkligen en instabilitet också. Mm. Det är inte bara House of Cards spännande när hon går ut med ett sånt här utspel.
Mm.
Det är också läskigt. Mm. Det kan också fungera normaliserande mot krafter som inte alls är ska normaliseras någonsin.
Mm.
Och samtidigt så, och just eftersom vi har en svag regering, och sen så utlyser inte jag någon sån här liksom lojalitet, 100% lojalitet bara för att annars så kan landet bli stabilt. Alltså jag tycker det var jättebra, men sen när man går ut i de här frågorna och utmanar.
Men där har vi väl ett skifte, för jag tror att och det gäller både Trump och det gäller liksom Anna Kinberg Batra, att vi som är politiskt aktiva, journalister och också väljarna till viss mån är väldigt intresserade av statsmannamässigheten, tryggheten, det som känns som så här, det här är stabilt. Och det gjorde ju liksom Reinfeldts hela vinst var att han hade ett regeringsalternativ. Det hade inte Göran Persson. Han hade liksom reformer. Det hade inte Göran Persson. Han var liksom regeringsduglig. Mm. Precis som med Hillary Clinton. Hon var också regeringsduglig. Men det var inte det folk ville ha.
Nej.
Och så därför tror jag att Anna Kinberg Batra går all in. Hon vet att det här inte är.
Ja.
Men de har inte någonting att förlora. Just de går det. All in på att vara jävligt jobbiga. Mm. Och jag tror att DN hade det som etta rubrik idag, typ Moderaterna vill vara argast, var deras etta idag. Mm. Och det tror jag är sant, och Trump vann för att han var argast, och liksom ja. i väljarnas ögon så var han den som också hade bäst alternativ. Det är bara det att det har inte Anna Kinberg Batra, hon har inte lagt fram några förslag på reformer. Nej. som inte bara är typ hårdare straff eller någonting annat. Mm. Nu har vi fått lite fler frågor här. Gustav Lantern skriver, lyssnade nyss på Democracy Now och där så påpekade de på att demokraterna fortfarande är kvar i att Trumps seger beror på FBI och Ryssland och inte på sina egna misslyckanden att vara ett alternativ i amerikansk politik. Det tror jag är sant. Jag tror att de försöker hitta liksom de försöker hitta förklaringar till sin egen förlust någon annanstans än hos sig själva. Och det tror jag är fel. Mm. Man måste börja med sig själv.
Mm. Och det är väl liksom en liten blinkning till vår vänster. Alltså det finns mycket att vara förbannad på. Mm. Så här, vad är... Men jag vet inte. Jag kan ändå så här verkligen skärmas av det här icke-arga som Annie Lööf utstrålade. Mm. Usch, jag hoppas det är sista gången jag pratar om att jag blir skärmad av henne. Men att hon såg så glad ut. I och för sig passivt aggressiv. Mm. Alltså extremt
älskar
passivt
aggressiv. Älskar passivt aggressiv.
Men vi rekommenderar inte det till någon. Nej. Det kommer förstöra era liv. Men så här ändå att hon så här håller humöret uppe. Men jag vet inte, det kanske behövs lite mer så här ung vänsterilska i politiken. Mm. Jag vet inte.
Mm. Nej, men, jo, men jag tror att Jonas Sjöstedt till exempel har ett starkt kort i att han kan vara så där lugn. Mm. Och liksom lite sävlig. Men han blir också arg. Alltså jag tror att det här som journalisterna gjorde till att han nästan grät när de stängde dörren till att Vänsterpartiet skulle få med i regeringen efter valet. Jag tror att det stärkte hans position. För han visade riktiga känslor typ. Och liksom, han grät ju inte. Han var bara upprörd. Och det tror jag är bra liksom. Precis som Annie Lööf. Hon var upprörd. Hon var stark i sin övertygelse.
Men alltid kontrollerat.
Alltid
väldigt kontrollerat. Det är så starka känslor men de ska vara kontrollerade.
Precis. För man får inte verka som någon loony. Man får inte gråta på en presskonferens när man precis ska stänga gränserna. Nej. För då ryker man.
Då, exakt.
Och det kan man ju förstå.
Det kan man verkligen förstå.
Ted Andersson skriver. Ebba Busch gjorde väl något liknande strax efter decemberöverenskommelsen föll. Batra apa bara efter. Jo, det är såklart sant. Ebba Busch har alltid att öppna dörren för att liksom samarbeta med SD. Det skillnaden nu är ju att Moderaterna är det största borgerliga partiet.
Alltså förlåt, Kristdemokraterna, men HD,
ja, men de
ligger under riktarspärren om man gör mätningar idag. Och så
helt har gjort det under hela mandatperioden.
Hur många var det som ens orkade lyssna på Ebba Busch Thors presskonferens? Alltså jag vet inte, det känns som att de är
men ingen bryr sig om vad de säger.
Nej. Och det är för sig ganska skönt. Uh-huh. Och grejen är, när Ebba Busch Thor blev intervjuad i tv igår så kändes det lite som att hon vet att ingen lyssnar på henne.
Mm. Ja, nej men jag har verkligen ingen aning om vad de ska försöka göra för att komma tillbaka. Det finns väldigt lite. Deras kärnväljare är på väg att lämna dem. Jag hörde Elisabeth Sandlund i veckans vad heter den här som Ramberg och Furtenberg har på P1. Men i alla fall deras podd, där var Elisabeth Sandlund som är chefredaktör för Dagen. En mycket stringent och ändå, trots att jag inte håller med hennes politik.
Men någon, Dagen är kristen och krav.
Nej, den är liksom kristen, oberoende kristen. Eller vad ska jag säga. Och då sa de i alla fall, eller hon sa i alla fall att de har gjort en sån läsarundersökning. Vilket parti skulle du väl liksom rösta på? Innan så hade det nästan alltid varit 100% vill rösta på KD. Mm. Och nu så är det ett ganska stort tapp liksom i deras senaste mätning som inte ännu är publicerad, ska man säga.
Även bland de...
Även bland Kristdemokraternas väljare, som är liksom kärnväljarna, de skriver vet inte, liksom, snarare än att de har något annat parti. För de går kanske ingen annanstans, utan de kanske går till soffan. Och då, alltså om Kristdemokraterna då inte lyckas vinna några andra väljare, vilket de uppenbarligen inte gör, då kommer det betyda slutet för dem.
Just det. Ja.
Då kanske de får liksom återuppstå, typ, som Jesus.
Jesus.
2022. Vi får se.
Ja.
Det blir spännande. Vad har vi, som sista fråga att diskutera, har vi alltså ett nytt skattesystem.
Ja, det är ingen liten fråga. Det låter så krångligt när du säger det. Kan vi inte bara liksom försöka väva in det i att vi vill så gärna att våra politiker, inte politiken, ska prata. Men ska prata just om den ekonomiska politiken. Alltså det är den som bestämmer hur mycket våra pensionärer ska få. Och hur vi beskattar de rika. Och hur mycket som ska gå åt vår gemensamma välfärd. Och jag fattar inte att de här helt avgörande frågorna i Sverige bara så här hamnar i skymundan. Och istället...
Därför vi pratar om regerings... underlag istället.
Vi pratar om regeringsunderlag, vi pratar om så här flummiga värderingar och ingen vet ens vad det är för någonting. Mm. Och det är liksom, kan vi prata om det som så här verkligen gör skillnad?
Jo, men och då så kommer så här Oxfam, för det är ju därför vi pratar om det lite grann nu, för att vi har också skrivit en ledare om det i veckans nummer. Oxfam, som är en välgörenhetsorganisation, presenterade en ny undersökning, eller de gör den årligen, på där 8 personer nu alltså äger lika mycket som hälften utav världens befolkning, fattigaste delen utav befolkningen.
8 personer?
8 personer, det är typ lika många som jobbar på Flamman. Det är sjukt.
Mm.
Och också det de också skriver i den här rapporten är att väldigt mycket utav de här pengarna försvinner till skatteparadis, man betalar inte skatt. Det finns väldigt många saker att göra på det här området, helt enkelt. Och vi vill ju framförallt se förmögenhetsskatt som man tar ut. Det är väldigt ovanligt att man inte har det. Arvsskatt på de allra högsta arven. Och på när man ärver sin pappas fastighetsbestånd, det händer ju jämt.
Ja, liksom inte, ja men exakt. Och inte de här mindre arven liksom som så här...
Nej, men det var ju därför som man tog bort den 2004, för att det var väldigt många sådana nyheter om människor som fick flytta från hus och hem. Precis. När deras maka eller make dog och så vidare. Mm. Alltså de är ju inga förmögenheter.
Nej.
För att du äger ett hus, utan det finns ju många sätt som man kan göra det där på. Men jag tror att för att vi också ska kunna få, för att vänstern också ska kunna få de här frågorna i fokus, så måste man också lägga liksom konkreta förslag på så här ser våran arvsskatt ut. Så här ser våran förmögenhetsskatt ut. För då blir det också mer konkret. Kommer jag drabbas av den här arvsskatten? Kommer jag drabbas av den här liksom, skattehöjningen för de rikaste? Nej.
Mm.
Kommer de allra flesta då förstå?
Ja.
Och då blir heller inte liksom, skattemonstret så skrämmande.
Nej, precis.
Men... En annan sak som jag bara vill prata om när det kommer till det är den här replikskiftet i partiledardebatten. Kommer du ihåg, jag skickade ett klipp till dig.
Ja, mellan
där Gustav Fridolin begär replik på Jonas Sjöstedt och hånar honom för att han vill införa olika skatter. För skatter ska ju enligt Fridolin, dåliga skatter drabbar ju människors, jag tror han sa, liksom, möjligheten att bygga sina liv. Alltså, och det här, jag vill bara som en liten kommentar till MPs utveckling. Vad vill de vara? De vill inte vara någonting. De vill inte vara det där miljöpartiet. De vill bara vara ett regeringsparti.
Mm.
Det är ju helt... Vad vill de ens?
Nej, men jag vet inte. Och grejen är så här, kanske har de väl alltid... Jag vet inte.
Nej, men precis. De kanske alltid har varit
och
så här.
Och liksom, de har, så går det när man inte har så jättemycket till så här ideologisk kompass när man bildar ett parti. Alltså så här, att säga jag bryr mig om miljön är inte en ideologisk kompass. Alltså frågan är liksom på vilket sätt.
Mm. Hur vill du stoppa miljöförstöringen? Ja,
precis. Mm. Nej men så det, ja verkligen, jag undrar vad som kommer bli av Miljöpartiet överhuvudtaget efter nästa val, för jag tror att deras väljare är nog ganska besvikna på
de
utvecklingen.
Har ju också, det var också en nyhet i veckan, de har alltså tappat 3000 medlemmar.
Oj.
Under 2016.
Ja.
Det är ganska mycket, och jag hörde deras partisekreterare prata om att jo men det är vanligt att förlora medlemmar i mellanvalsperioder. Inte för partier det går bra för. Då brukar nej. De oftast öka även då.
Ja.
Mm.
Så att... nej men liksom det... De fyller väl sin funktion.
Som knähund.
I politiken. Men vi ska inte vara för elaka.
Ska vi inte det?
Jo, det ska vi.
Det ska vi. Jag tycker också det.
Men nej men det är verkligen märkligt. Mm. Att det är ett parti som ändå gör... Ja men som sitter i en socialdemokratisk regering också. Mm. Ja. Men man vill inte införa några skatter.
Nej.
Bubu.
Bubu. Det var det. Det var det lilla fredagsmyset. Ska vi kolla lite dig och helt enkelt ta helg nu. Nu kom det dock en fråga.
Vi svarar på den.
Vi svarar på den. Angående Moderaternas utspel. Jag tänker att det är en genomtänkt strategi. En positionering inför valet. Antingen tar de väljare från SD och stärker alliansen med fortsatt stöd från SD. Eller så kommer Moderaterna stödja SD mot regeringsmakten.
Men alltså grejen är, varje försök till att täppa till det här tappet
till SD.
Till SD, det har ju liksom resulterat i en grej. Och det är att SD blir större.
Mm. Och att Moderaterna tappar fler väljare till C.
Till, ja, alltså det går åt de hållen. Så att på det sättet blir det ju lite lose-lose för Moderaterna.
Men jag tror precis som Adriana att det är en genomtänkt strategi. Men att eftersom de inte har så mycket att förlora så går de all in på den här nu. För de säger ju inte att vi ska ha med SD-regeringen. Det är hon ju tydlig med nu. Men det är ju ett sätt att dra av det här plåstret. Att säga så här, men vi kan prata med dem i... nu kan vi faktiskt prata med dem i... utskotten till exempel. Precis. Någonting som redan har pågått men inte varit sanktionerat av ledningen. Och då tror jag ändå att man får se på det så att de vet ju också att det kommer ett valresultat, att det kommer vara avgörande för vilken regering som blir. För de vill inte heller ha ett nyval nu, trots att det är det hon ändå säger. Men jag tror att de var ganska säkra på att i alla fall Centerpartiet inte skulle säga ja. Och därför så är det ofarligt. Men man får fokus på sig själv. Man får verka som en egen röst. Man får en egen profil igen och inte bakas in i alliansen. Och det tror jag att de tror att de vinner på. Mm. Sen får vi se. Alltså, det kanske de gör. Eller så gör de det inte. För att jag tror också att de försöker... Jag tror att jag skrev det också i texten igår att... de vill ju sätta press på Centerpartiet och Liberalerna genom att säga så här, men är det ni som ska låta Stefan Löfven sitta kvar och föra den här vedervärdiga sossepolitiken?
Ja.
Är det ni, alltså på det viset så kanske de tror att de kan dra väljare både från Centerpartiet och från Liberalerna då, genom att vara liksom det ståndaktiga, borgerliga, rasistalternativet. Men ja.
Nej men det är, och det blir intressant, men det är därför det är väldigt skönt att det finns så här väldigt starka falanger både i Centerpartiet och inom Liberalerna som aldrig skulle sätta sig i den sitsen och hoppas de
stärks och fortsätter stärkas. Vi har också fått en fråga om det här med Miljöpartiet. Vad beror det på? Varför förlorar de röster tror ni? Jag tror att Hugo Bergvall menar att det var mot MP, för den kom precis.
Okej.
När vi pratar om det.
Ja, men det är väl att man sätter sig i en regering där man måste kompromissa så pass mycket med sin egen politik. Till exempel de här kolkraftverken och sådär.
Mm. Och flyktingpolitiken.
Flyktingpolitiken framförallt nu på sistone. Och då har man ju på ett sätt svikit.
Ja, men och de har ju också, Miljöpartiet har ju också de mest såhär... ideologiskt övertygna, alltså de är inte ideologiskt övertygade om någon specifik ideologi, men däremot liksom, de tycker att det är väldigt viktigt, till skillnad från till exempel Socialdemokraternas väljare, som kan gå med på ganska mycket för att man menar att, ja men sossarna har ändå den här basen liksom. Medan Miljöpartiets väljare antagligen kommer vara ganska flyktiga, de kommer kunna gå till ganska många andra partier. Och det tror jag man inte riktigt räknade med. Men det man har fått då för att ha suttit i regering, det är att man då har visat sig vara regeringsduglig. Och det är en ganska dyrköpt liksom, grej. Yeah.
Nej, men det är som sagt, det är både läskigt och spännande att se vart det här kommer hamna. Mm. Men okej, nu avslutar vi. Vi vill bara säga tack så himla mycket för att ni har lyssnat på oss. Vi ser också att det här är den mest kommenterade livesändningen som vi har gjort hittills. Det är jättekul att ni så här är med. Det känns som att ni sitter här med oss och liksom diskuterar och tänker.
Det är jättekul och vi hoppas att vi ska fortsätta att göra fredagsmys med flamman. Och hoppas att ni kommer vara med även i framtiden. Så ha en trevlig helg och vi hörs snart igen.
Hejdå!